alla människor har sin plats.
Mm.
Och så länge vi försöker då anpassa oss efter alla andras behov, då kommer vi inte upptäcka det.
Nej.
Så jag brukar säga, anpassa inte dig själv, anpassa livet.
Så, då säger jag välkommen Sara Nilsson.
Tack så mycket.
Berätta, vem är du? Hur skulle du presentera dig själv?
Ja, jag är Sara. Jag är kvinna, 44 år gammal. Skådespelare, musiker, upphovsman. Men som också jobbar med massa andra saker. Mångsysslare, i positiv bemärkelse, livskonstnär. Mamma. Ja, det var nog jag.
Det låter härligt, tycker jag. Mångkonstnär och... Hur försörjer man sig, tänkte jag säga. Men hur hanterar man det? Så många bollar i luften. Och hur får du ihop det pusslet?
Ja, det får jag inte alltid. Men jag upplever ändå att det... som egenföretagare så får du ändå fördelen att planera dina dagar. Och även om vissa perioder blir mer intensiva så kan du också... vila totalt under andra.
Mm.
Så jag är nog inte ensam om att som högkänslig gilla den arbetsmodellen. Så ja, jag tycker också att det här med omväxlingen är väldigt viktig för just den jag är. Det kräver en del arbete och ibland förbannar jag mitt val. Men jag har aldrig mått så bra som sen jag blev egenföretagare faktiskt.
Härligt.
Mm.
Du är ju skådespelare och har satt upp en föreställning som heter För sensibelt begåvade.
Ja, det var ju nu faktiskt 2014. Jag började inse att det har ju gått några år och det är många som har fått reda på det här begreppet som kanske inte känner till den. Men det var en hel massa människor som såg den det året.
Mm.
Och det var meningen att jag skulle spela i Finland och... försökte komma ut också i landet. Fortfarande stor efterfrågan. Och sen fick jag ett barn.
Mm.
Mitt livs stora lycka. Och valde att enligt vad jag nu tror på prioritera.
Ja. Mm. Har du planer?
Ja.
På att, då, eller du har ju planer då, låter det som, på att sätta upp den. Men inte nu.
Ja, tanken var väl egentligen redan skulle bli kanske höst. Men mitt barn har precis börjat på förskola. Och det är en liten utmaning, apropå det du sa, att få ihop alla bitar. Så man får ta saker i den tid det tar. Men det är ju lustigt. Jag har ju aldrig fått så mycket publicitet som det här året utan att ha en föreställning. Mm. Och för 4 år sedan, när man försökte skapa detsamma, så var det inte lika lätt.
Mm.
Men jag kanske lika gärna kan nämna det. Och det är utifrån bloggen som skapar. Ja, nu har vi här ett litet flygplan här uppe.
Ja.
Jo, det skapades en blogg kring den här föreställningen som heter just forsensibeltbegåvade.com.
Mm.
Och det är faktiskt den som då har väckt intresset hos media och återkommit till mig. Då det är väldigt många och långa inlägg som grundar sig på högkänslighet.
Mm. Spännande. Vad handlar föreställningen om lite kort?
Den handlar helt enkelt om den handlar om högkänslighet. Det är det extremt kortaste.
Mm.
Men ur ett väldigt särskilt medvetet perspektiv. Jag vill lyfta och jag vill hylla förmågan. Och jag vill lite grann vända på sättet vi ser på det. Men i föreställningen så väljer jag att göra det genom att faktiskt blotta mig rätt rejält. Det var jättejobbigt att repetera in den.
Mm.
Jag är ganska genant, ganska pinsam. Det står i publikrecensionen också i början. Och jag har en gång spelat föreställningen för en så gott som icke-högkänslig publik. Snarare personer kanske åt andra hållet. Bara män. Och det var en jättesvår upplevelse. Just för att jag var så genant. Jag bjöd på allt det där som... många kanske av oss försöker trycka ner.
Mm.
Sen i andra akten så lyfte jag upp kunskapen och också insikten vi har. Och knyter ihop det hela med både råd och helt enkelt vad jag vill ge. En ny syn på känslighet och vad vi är och vad vi har att tillföra.
Ja. Vad är det där som vi trycker ner?
Jag tror att vi trycker ner överhuvudtaget hela vår personlighet. Om vi kan så väljer vi gärna att servera de delar av oss själva som är accepterade i den miljö vi befinner oss i.
Mm.
Sen kan det vara så att det är olika. Till exempel jag som skådespelare. För mig är det ju fullt legitimt i många sammanhang att vara ganska stor och känslosam. Så länge det inte är så att jag är besvärlig och stoppar upp allt i en repsituation.
Mm.
Så att medan någon annan som kanske är känslig och jobbar på bank, nu hittar jag på här bara, men kanske man måste lägga band på sig ännu mycket mer. Så på det sättet så är ju skådespelarvärlden en lämplig värld att vara högkänslig i.
Mm.
Ur vissa aspekter.
Mm.
Jag tror helt enkelt att det handlar om vad vi trycker ner beror på vår miljö. Men vi försöker trycka ner det som inte är acceptabelt för vi vill alla bli älskade.
Mm.
Och gärna av alla.
Mm, just det. Jag såg ju ett inslag med dig på TV4 i förra veckan. Mm. Och då nämnde du att det kan bli tufft att leva med en högkänslig som lever ut sina känslor utan att ta ansvar för dem.
Ja, och där jag får citera om det. Inte leva med en högkänslig. Jag sa leva med en person.
Ja.
Så det kan vara en icke.
Ja.
Jag menade snarare i den meningen faktiskt effekten det har på en högkänslig.
Aha.
Att leva med någon som är väldigt starkt utåtagerande.
Aha, just det.
Och jag har tänkt på efteråt att det där kanske missuppfattades. För det är, jag är inte förvånad över att du läste det som du gjorde. Men jag menade faktiskt hur jobbigt det är för en högkänsla att leva i en miljö med väldigt mycket saker som inte reds upp.
Mm. Okej. Okay.
Mm.
För vad jag funderar på då, det är ju om man nu är högkänslig och lever ut sina känslor, vilket man ju också kan göra.
Absolut. Och det säger jag också att vi kan vara, inom citationstecken, en pina för vår omgivning.
Mm.
Mm.
Och det är ju också att man inte tar ansvar för sina känslor då.
Mm.
Att man kanske, att det liksom spiller över på andra och så vidare. Alltså, hur jag tolkade det du sa, det är ju att det du sa nu, det är att det kan ju vara både högkänsliga och icke-högkänsliga som lever ut sina känslor utan att ta ansvar för dem.
Mm.
Men hur gör du för att ta ansvar för dina känslor?
Alltså, jag skulle vilja säga att en högkänslig person generellt, om den kan, tar ansvar för sina känslor. Jag tror till och med att en högkänslig person tar för mycket ansvar för dem. När vi inte gör det så beror det på att vi är grovt överstimulerade. Och då är vi i ett läge där vi är bortom koll på oss själva.
Mm.
Och för mig är det viktigt att prata om att det är inte samma sak som att vara högkänslig allmänt. En högkänslig person generellt är väldigt mån om att de runt omkring är mår bra. Så om man till exempel måste leverera ett tråkigt budskap eller säga ifrån, så det är ofta någonting man har väldigt svårt för. Men om man då ändå har kommit till insikt om att det ibland är nödvändigt, då försöker man göra det ansvarsfullt. Mm. Och hur gör jag då det? Ja. jag försöker, om vi då säger att jag ändå är inom ett spann, vilket det oftast är numera, där jag mår ganska bra, så försöker jag att inte reagera här och nu alltid, om det inte är så att det är oundvikligt. Om jag får ett brev som upprör mig eller ett budskap, ett besked, då försöker jag kanske sova på saken. Jag brukar vänta tills det i mig inte känns så mycket längre.
Mm.
Jag brukar medvetet vänta tills jag inte är så jätteirriterad. Och under tiden fram till jag når den punkten så skriver jag om det här ganska mycket. Mm. Och så försöker skriva ur med det. Och sen försöker jag vänta och ta det med den personen eller vad det gäller, tills jag är i ett läge där det jag säger kommer gå fram.
Mm.
För när man är överemotionell, då är det ju faktiskt så att det är svårt för mottagaren att höra.
Mm.
Så det blir kontraproduktivt för oss själva också.
Mm.
Men är jag i en reaktion på grund av överstimulans, ja, då tänker jag nog inte överhuvudtaget. Och det är det som är hela problematiken med överstimulering.
Mm. Just det. Överstimulering. Det här är ju jätteintressant. Just det här med att det är överstimulansen som skapar problem.
Ja.
Det är inte högkänsligheten i sig.
Nej. Eller högkänsligheten är ju både bra och dålig, precis som allt.
Mm.
Det är synd att man är väldigt kort om man är bredvid en hög hylla. Men det är jättebra om man ska försöka sitta i en flygplansstol med gott om utrymme. Eller ont om utrymme.
Mm.
Precis så är det med högkänsligheten också. Den är varken bra eller dålig. Den bara är på ett visst sätt. Vi är benägna för intryck.
Mm.
Men ofta så blandas att vara högkänslig ihop med begreppet överstimulering. Det är inte bara högkänsliga som kan bli överstimulerade. Det kan vem som helst bli. Men vi blir lättare överstimulerade.
Mm.
Och när vi är överstimulerade, då är vi i ett läge där vi psykiskt inte mår bra.
Mm.
Och när man inte psykiskt mår bra, då beter sig man sig inte bra. Men det är inte detsamma som att vara högkänslig.
Nej.
Det är en högkänslig person i ett överstimulerat läge. Mm. Och det här är en av de sakerna som jag märker, begreppen blandas ihop jättemycket, särskilt i media. Det står att symptomen på högkänslighet är att man till exempel är orolig, trött, bla bla bla.
Mm.
Nej, det är symptom på överstimulering.
Mm. Jätteviktigt.
Det är jätteviktigt, för det är också jätteviktigt att vi, för oss som är högkänsliga, att vi inte identifierar oss med de här begreppen som om de vore en del av vår natur.
Mm.
Däremot är det så att i högkänslighetsbegreppet ingår att vi blir lättare överstimulerade. Det är ju en utav Elaine Arons 4 punkter. Känner du till DAS, det här? D-O-E-S, och då är det en andla, O står ju för overstimulate.
Just det, ska vi säga för lyssnarna då?
Mm. Det handlar om att vi, den djupa processen utav, alltså vi, heter det processerandet? Vad heter det på svenska nu?
Processandet.
Processandet utav information.
Mm.
Det är en väldigt viktig del utav det hela. Och i folkligt tal, hur vi analyserar, hur vi liksom behöver gro på någonting förrän vi har landat i det.
Just det. Det var det.
Det och står för overstimulate. Och det är en benägenhet att bli överstimulerad.
Mm.
Att, helt enkelt.
Och
det handlar om... Det är inte, som en del tror, empati. Vi är inte alltid nödvändigtvis mer empatiska, men emotionellt mottagliga brukar man säga. Den har om den emotionella aspekten att göra.
Mm.
Och S står då för en lägre tröskel för stimuli.
Mm. Just det.
De 4 är det som man alltid betraktar när man ska bedöma högkänslighet.
Mm. Just det. Och om vi nu tänker då att man är högkänslig och man vill inte hamna i överstimulans. Du tog ju upp i det här inslaget på TV4, så hade du med dig en liten checklista.
Ja.
Jag såg typ 2 och sen försvann den.
Ja, precis innan du kom hit idag. Så jag sitter faktiskt och gör ett blogginlägg om just det. För att det är många som har sagt att det hanns ju inte med riktigt.
Nej, men precis. Men kan vi prata om den?
Ja.
Din lilla lista.
Ja, jag ska se hur mycket av den jag kommer ihåg i huvudet.
Men du får gärna ta fram den om du... har den.
Så. Kortfattat så är det så här att jag är ju då också utbildad krishanterare. Och då pratar man mycket om någonting som heter psychological body armor. Som handlar om att till exempel för människor som jobbar mycket i svåra yrken. Utryckande yrken, poliser, sjuksköterskor. Så handlar det om att skapa en psykologisk kultur i dig själv. Som gör att du blir mer motståndskraftig.
Mm.
De råden... som är väldigt generella råd, de använde jag lite grann i när jag själv började tänka kring mig själv, hur jag ville må bra.
Mm.
Så nu ska vi ta fram här. Nu trycker jag på min lilla dator här lite granna. Jag skrev som sagt på ett litet inlägg vad jag skulle skriva färdigt om det här som jag blev... Det gick lite fort. Jo. Både i min föreställning och... ja, flera gånger i bloggen så säger jag att vi ska skriva vår egen manual. Mm. Så vi har liksom en handbok till oss själva. Och med det menar jag att man ska medvetandegöra vad som stärker en och vad som gör en svag. Och för att snabbt i vardagen liksom ha koll på det så gör man en som en liten checklista man kan gå igenom när man märker att man inte mår bra.
Mm.
Antingen mentalt eller praktiskt.
Mm.
Men det är bra ändå att tänka på det, att jag ska ha en manual till mig själv.
Ja.
Hur funkar just jag?
Mm.
I den checklistan så ingår det en hel del sedvanliga egenvårdsråd. Men och det är de som faktiskt kommer sen nedre här på utifrån det vi såg i TV-rutan. Nummer ett är, brukar jag säga, utrymme. Håll tomma luckor i kalendern.
Mm.
Ja. Det är därför också jag bland annat gillar att vara egenföretagare. Se till att det finns utrymme för din dagsform.
Mm.
Att du inte förväg har planerat upp hela din helg. Men hur roligt den är så kanske det inte funkar med det, hur det känns idag.
Mm.
Så utrymme, återhämtning. Om du ändå har valt att göra någonting som är väldigt intrycksrikt, se till att kompensera det med dagar som är mycket lugnare. Själv tycker jag till och med att det går att använda förebyggande. Om jag till exempel vet att jag ska hålla en föreställning som jag valde att göra en gång i veckan, vilket det tyckte jag räckte fullt ut.
Mm.
Eller som nu då var med i TV, vilket var jätteläskigt för mig. Då vill inte jag träffa någon på hela helgen.
Mm.
Och jag vill, då vill jag befinna mig i ett läge där jag nästan längtar efter den stimulansen som det kommer kräva.
Mm.
Fyll på, det vill säga hela tiden tänk på de här, nu kommer de här vanliga egenvårdsråden in. Sömn, mat, motion, ljus och beröring.
Mm.
Det finns självklart folk som har svårt med beröring, men i grunden så är det någonting som vi mår bra av och får mycket endorfiner av på alla sätt.
Mm.
Jag tänker konkret med de sakerna och oftast, det är många högkänsliga som har svårt med sömn, så självklart är det utifrån vad som går. Men underlätta för sig själv så att man inte glömmer de här punkterna. För de är jätteavgörande för hur vi mår.
Mm.
Prioritera. Inse faktum. Det går inte att göra allting. I alla fall inte samtidigt.
Mm.
Välj bort. Det här har varit min svåraste livsläxa.
Mm.
För jag är en väldigt sådär engagerad person. Jag går verkligen igång. Blir lätt euforisk. Och ja, man kan bränna ut sig på sånt som är roligt. Det är jag bevis på. Jag har gjort det många gånger.
Okej.
Mm. Så att du får välja.
Mm.
Och så tänker jag väldigt mycket just nu i mitt liv. Jag har barn. En sak i taget. Vänner. Välj människor du mår bra av. Om en person upprepat får dig att må dåligt över dig själv, då funkar det inte.
Mm.
Det kan säkert vara så att den här personen är bra för andra. Eller att det kan också till och med hända att de sakerna den säger. Ibland är det ju så att en vän som är bra måste säga någonting som är jobbigt. Det får vi skilja på.
Ja.
Men om en person konsekvent får dig att känna dig dålig, då funkar det inte helt enkelt.
Nej.
Arbete. Jag tror att det är jättesvårt att jobba med något som man inte trivs med för en högkänslig. Och det är en jättestor källa till att vi mår dåligt.
Mm.
Det kan vara väldigt stressande att höra för någon som sitter fast i ett yrke och kanske inte har så många alternativ. Jag förstår det. Jag förstår verkligen det. Då får man göra vad man kan liksom för att göra det uthärdligt. Men ändå ha tilltro till att jag kan förändra min situation.
Mm.
Jag tror att det är jätteviktigt att vi inte känner oss som offer.
Mm.
För då förlorar vi hoppet.
Mm. Faktiskt så kan jag ge lite hopp där. För ja. Att i föregående avsnittet, nummer 11, så pratade jag med storycoachen. Och hon har ju en metod för att man ska hitta sina inre drivkrafter. Och hon säger också, gräv där du står.
Ja.
Gå till chefen och säg att ja, men det här mår jag jättebra av. Det här vill jag göra mer av.
Ja.
Ha den dialogen med chefen då, så att man kommer fram till en bättre arbetssituation.
Ja.
Och jag tänker att som chef så är man väl jätteglad om ens anställda kommer att säga att det här vill jag göra mer av, det här vill jag göra mindre av. Hur ska vi komma fram till det?
Det är superbra råd. Väldigt praktiskt, konkret och uppskattas också.
Mm.
Jag håller med. Och jag gräv där du står. Eftersom jag är min egen chef, det är precis så jag har gjort. Nu när jag då, jag är ensamstående med barn och har svårt att få ihop resurserna. Jag började då, jag är ju dansträningsinstruktör också.
Mm.
Då började jag ge kurser med honom på magen i Sele.
Mm.
Jag tänkte så här, just det kanske är fler som vill dansa så här. Eller det är säkert så att många har förmågor av saker som ni kanske tycker är, men det här är något jag bara kan. Men som man faktiskt kan få betalt för.
Mm.
Och man kanske inte måste lämna något annat jobb. Man kanske kan testa och göra lite på sidan av. Idag när vi kan hantera både marknadsföring själva, sälja via nätet. Det finns så många möjligheter och det kan man undersöka lite i taget.
Mm.
Även om man då ja, kanske gillar sitt vanliga jobb också, så kan man testa.
Mm.
Mm. Ja, sista punkterna här. Starka upplevelser. Ja, de upplever, det händer alltid att vi kommer i situationer då. Och då vill jag mena att det är viktigt att få ut dem på något sätt. Medan vi berörs av dem som starkast. Och jag själv skriver av mig.
Mm.
Det är kanske olika vad man vill. Men jag brukar använda ibland mobilens anteckningsfunktion.
Mm.
Det kan vara så, ofta blir jag väldigt arg på folk. Och då har jag inre monologer där jag skäller ut dem. Eller som jag gör i min föreställning. Ibland går jag ut på promenad också. Du vet, ni tror att man tror ingen i närheten. Och så skäller jag ut dem. För det är man går i skogen eller så här. Och så kommer det någon och då låtsas man sjunga eller någonting istället. Men det, jag tror att för många är det väldigt bra att ventilera och få ut det.
Mm.
Sen själv tror ju jag väldigt mycket på. Jag vet att många som jag har träffat på högkänsliga är rädda för KBT. Men kognitiva tankesätt, det vill säga att lära oss hantera våra tankar, tror jag är ovärderligt.
Mm.
Det går sällan när vi mår som absolut sämst. Men att lära sig ifrågasätta en känsla väcker en tanke. Men är tanken verkligen alltid sann?
Mm.
Att bara ställa den frågan, är det här sant? Och ska jag agera på det här just nu? Ibland kan det vara värt bara sitta still medan båten gungar. Mm. Det är nog en av de viktigaste sakerna jag tänker på nu som vuxen. Mm. Och lite mer medveten.
Ja, just det.
Sista saken som vi pratade om här innan. Det är att se till att inte faktiskt hålla på att anpassa oss efter världen runt omkring hela tiden.
Mm.
Men det menar jag inte att vi inte ska vara samarbetsvilliga etc. etc. Men vi är bra som vi är. Vi ska inte hålla på att ändra på oss och passa in i någon liten mall. Vi ska istället se till att vi anpassar livet runt omkring oss. Vi ska välja sammanhang, miljöer, människor där vi blomstrar, där vi kommer till vår rätt.
Mm.
Det är så himla härligt att känna det. Att alla har förmåga att känna det. Alla människor har sin plats.
Mm.
Och så länge vi försöker då anpassa oss efter alla andras behov, då kommer vi inte upptäcka det.
Nej.
Så jag brukar säga, anpassa inte dig själv, anpassa livet.
Mm.
Och i det kan det ingå ibland att bara dra en filt över huvudet och vänta på en ny morgon.
Mm.
Det är fine det också.
Mm.
Men du är bra. Punkt.
Härligt.
Det var råden.
Ja. Och nu fick vi med oss dem. Jag fick lite dåligt samvete där för att jag bad dig plocka fram dem så här.
Ingen fara.
Jag inte förberedde dig på det. För jag kände att du tog ett väldigt stort ansvar för att fortsätta föra dialogen med lyssnarna här.
Du är så otrolig. Det är så skillnad att bli tillfrågad av en högkänslig person. Så att det är redan, nu känner jag mig lugn på grund av det. Tack för omtanken.
Mm. Jag har ju också fått höra att om man pratar för mycket om högkänslighet, då kan det bli så att människor använder det som en ursäkt för att inte leva livet fullt ut. För att det blir för jobbigt liksom, att kämpa på eller liksom leverera. Vad tänker du om det?
Ja, Jag tror ju själv, och jag vet att inte alla håller med mig, men jag tycker det är jätteviktigt att inte använda högkänslighet som en ursäkt. Precis, vi går inte ursäkta oss för att vi är korta eller långa.
Mm.
Alltså det är helt absurt, för så fort vi börjar göra det, då förstår jag de som misstar det för en diagnos.
Mm.
Det är ingen diagnos, och det här är normalt. Och jag använder inte heller det som en ursäkt om jag inte orkar med saker. Jag säger inte att, du vet, jag är högkänslig. Det kan jag skämta ibland med andra högkänsliga.
Mm.
Men jag säger att jag är trött helt enkelt. Jag säger att jag orkar inte. För det är så det är. Det är inte högkänsligheten i sig. Utan jag har gjort lite andra saker som gör att jag inte orkar.
Mm.
Det finns alltid någon som orkar jättemycket. Och det finns alltid någon som orkar ännu mindre än jag. Vi är ju på en skala, det är inget absurd. Så att... Jag tror absolut vi ska prata om högkänsligheten och sprida information. Men syftet är främst att folk ska få en större insikt om hur de fungerar.
Mm.
För att de ska kunna hjälpa sig själva.
Mm.
Eftersom vi i samhället som vi lever i inte får så... Vi blir ganska bombarderade vad vi än gör. Missförstå inte som en del gör. Jag tycker absolut också att vi ska jobba på ett samhälleligt plan för... det allmänna psykiska välbefinnandet. Det är inte så att jag tar bort samhällets ansvar. Men konkret här och nu så har du snabbast chans att må bra om du själv tar hand om dig.
Mm.
Så därför behövs det finnas. Jag är inte alls orolig för att den kunskapen gör att folk använder det som ursäkt. Och gör de det så tycker jag man ska tänka om. För att jag tror att vi snarare, den största faran är att vi får att folk tar oss inte på allvar.
Mm.
Och folk bryr sig inte då. Så jag tror man ska tänka sig för att man använder högkänslighet som en ursäkt själv.
Mm.
Men jag tror absolut inte att vi ska sluta informera för att folk kanske kan göra det.
Mm.
Är jag hyfsat tydlig
absolut,
då?
Absolut, jättetydlig. Ja. Och jag håller med dig.
Mm.
Det måste ju vara enklare att hantera och diskutera och förstå och komma framåt om man pratar om det än att sopa det under mattan och säga att nej, men det där pratar vi inte om, för att då ja, och det är ju det jag upplever att man eller och om man är en högkänslig person som växer upp i en miljö där det inte är okej att vara känslig, då blir man ju lite sopad under mattan.
Mm.
Och då är det ju så fantastiskt skönt att få den bekräftelsen när man kommer ut där underifrån mattan. Att det finns fler som är högkänsliga och att man kan arbeta med det för att inte bli överstimulerad då.
Ja, men sen så också särskilt att få begrepp, få en koll på vad är det att vara känslig?
Mm.
Egentligen när vi säger så här att folk är jobbiga och känsliga, då menar vi egentligen att de är jobbiga för att vi upplever dem kanske som svaga i stunden eller bråkiga i stunden eller emotionella för att det är jobbigt för oss.
Mm.
Men att vara känslig, det är ju att vara mottaglig för stimuli.
Mm.
Och det är viktigt att börja bredda det här begreppet.
Mm.
Ja, det är det jag också säger mycket i min föreställning, att det som gjorde att jag började må bra med mig själv var att jag insåg att det fanns två sidor av myntet.
Mm.
Att det här sitter ihop med att jag också är bra på att läsa om miljöer, att jag är bra på att faktiskt förutse faror, att jag är bra på att vara uppmärksam och noggrann. Det just att jag är bra på det som gör att det är ju för att jag är så himla mottaglig. Det gör också att jag blir extra mottaglig av det andra. Då insåg jag att det går inte att välja. Du kan inte bara vara särmottaglig. Jag är mottaglig när det passar och jättebra, men sen är jag inte det.
Nej.
Och det är när vi börjar förstå det som vi kan börja tala positivt om begreppet.
Mm.
Och det måste jag säga att jag kan tycka nu med min medverkan här i veckan att ja, jag hade velat lyckas med det lite mer, men jag kan förstå om man lyfter det för första gången i för många, då vill man ju lyfta gärna, och hur upptäcker du att du är högkänslig? Och då blir det ofta att lyfta de negativa bitarna.
Mm.
Men jag skulle så gärna vilja att vi började prata om vad är det vi menar med känslig egentligen, och kanske vi måste fundera ett varv till.
Mm.
Känslig är mottaglig för stimuli, det är inte svag.
Mm.
Det är inte jobbig.
Mm.
Det är verkligen inte överkänslig. Vi är precis så känsliga som vi behöver vara.
Ja. Överkänslig, är inte det egentligen att vara allergisk mot mat till exempel?
Det är helt korrekt. Det är också.
Mm. Mm. Ja, jag tycker att det var ett väldigt bra inslag. Jag tycker att du gjorde ett jättebra jobb där och förmedla vad det innebär och så. Och det var jättebra tillsammans med han, psykiatriker.
Ja, precis. Ja. Psykiatriker, precis. Mm. Anders Hansen heter han.
Just det, precis.
Om jag får bryta in där, ja. Att jag skulle snarare till och med säga att det var ganska revolutionerande. För det är första gången jag har sett en person bakom vårdens legitimitet som har uttalat sig så bra, så neutralt. Mm. Det var någon som skrev på en sida, en högkänslig kollega, att korka upp champagnen.
Ja.
Jag tror att det var större än vad många av oss förstod. Mm. Att när jag skulle göra inslaget, de ringde ju upp mig och jag blev livrädd, ärligt talat. Och jag var så nervös just för det här läkarmötet. Mm. Och då få träffa en person som pratar om det som, med samma kunskap som vi har. Det var fantastiskt. Mm. Och jag tror det betyder mycket för... Det var jättemånga som har skrivit till mig som inte har varit intresserade av begreppet innan. Och det säger mycket om vad det betyder.
Det gör det. Det är jättebra.
Mm.
Mm. Härligt. Nu ryser jag.
Ja!
vi måste prata om det här med... att högkänsliga är mer eller är mottagliga för hjälp.
Mm. Jo, men man vet ju idag att högkänslighet i sig, för det första, det är egenskapen i sig innebär inte alls att du nödvändigtvis kommer må sämre. Det vet man att det stämmer inte.
Mm.
Och Elaine Aron skriver att hon visste att hennes forskning skulle stärka många människor. Men aldrig någonsin trodde hon att hon också skulle få veta att högkänsliga människor faktiskt har en fördel när det gäller att faktiskt utstå psykiska motgångar. Och det beror just på att vi är också mer benägna att vara öppna för psykologisk första hjälpen, som det heter, eller psykologiska stödresurser.
Mm.
Vi är mottagliga för allt, helt enkelt. Så när vi har varit med om någonting jobbigt och kan få hjälp utav en, ja, det kan ju vara allt från en terapeut eller vad som helst, att komma upp på banan, då är vi faktiskt också mer mottagliga för den hjälpen än vad andra är.
Mm. Och då tänker jag så här, är vi också mer mottagliga för, ja, men till exempel dina råd? Som din checklista här.
Utifrån den kunskapen måste vi ju vara det.
Mm.
Och det är ju med den motivationen jag överhuvudtaget har drivit min föreställning och det. Att jag är övertygad om att det är brist på självinsikt och att vi inte har förstått vårt eget drag som gör att många av oss mår dåligt.
Mm.
Jag har haft glädjen att få vara en del i Frankrike där jag pluggade som 20-åring och lärde känna en fransk familj.
Mm.
Och de är nu de är en extra familj.
Mm.
Och så berättade jag för dem om den här föreställningen jag gjorde om begreppet. Och de bara, jaha, alltså, ja, men det är väl självklarhet att man måste vara mottaglig och känslig för att vara artist eller skådespelare. Hur ska det annars gå?
Mm.
Och sanningen är att intresset har varit ganska lågt i Frankrike för högkänslighetsbegreppet. Och det gäller även andra länder, och jag tror att det beror på det här att vissa människor är mer känslosamma och känsliga, mottagliga. Det är en sån självklarhet i vissa kulturer, så man behöver inte... Jag tror halva saken att vi är lite så här allmänt extra traumatiserade i Sverige, om vi får använda det starka begreppet, är just vår kultur, att den inte välkomnar starka känslomässiga uttryck. Vi är väldigt rädda för konflikt.
Mm.
Och en överstimulerad högkänslig kan ju definitivt bidra till en konflikt.
Mm.
Så det är en anledning till att det här är så viktigt här, tror jag.
Ja, det är intressant.
Och i många andra västländer.
Mm.
Jag har också förstått utifrån texter jag läst av Elaine Aron att i exempelvis Japan och andra så är ju en introvert personlighet som, ja, ni vet allihopa säkert att majoriteten av högkänsliga är, inte jag dock som ni märker, är ju mycket mer premierad, och det anses det är status i den sortens personlighet. Då är det också lättare. Så att det här med om man mår bra med den man är beror ju väldigt mycket på relation till ens omgivning.
Just det.
Så tyvärr, problemet med högkänslighet handlar väldigt mycket om att inte känna att man är okej som den är.
Men jag går tillbaka till det här just att, för då säger du om ja, man är mottaglig för terapi till exempel, men då är man ju också man kan ju också göra det själv, som du är inne på, att man kan göra sin egen manual, man kan läsa och man kan lära sig förstå, man kan lära sig om högkänslighet och så kan man göra sin egen manual för att må bättre och för att undvika då överstimulans.
Jag tror det. Mm. Jag har ingen vetenskaplig belägg på det jag säger, men jag är rätt övertygad eftersom man kan det med alla människor i krissituation. Jag skulle säga att om man inte kommer till rätta med någonting och allvarligt mår dåligt, då måste man nog, kan man nog inte utesluta att det handlar om något annat.
Mm.
För det här är ändå ett normal... Det här är högkänslighet, en egenskap inom normalspektrat.
Mm.
Och därför är det viktigt att tro också på att... Jag tror till och med att man kan använda den högkänsliga egenskapen för att göra det. Vi är ju bra på att analysera.
Mm.
Vi är bra på att tänka. Men då behöver vi också ibland kunna stiga utanför oss själva. Till exempel att... Något som jag har lärt mig om mig själv är att om jag håller på att tänka runt i... precis som läkaren Anders sa i programmet så har vi en benägenhet till... GAD, generaliserat ångestsyndrom. Det vill säga att man blir lite, när man är väldigt, om man lever överstimulerad väldigt länge så kan man få ångest för nästan allting.
Mm.
Man kommer i sånt läge, allt det. Och de tankarna är inte helt klara. Nu kan jag säga att om jag får tendenser till det, då brukar jag känna det som att det är en skiva som spelas i mitt huvud som upprepar information som jag är rädd för till exempel.
Mm.
Då kan jag säga så här: det här är ett symptom, Sara, på att du är överstimulerad. Förut hade jag kanske gått igång och lyssnat på vad skivan sa.
Mm.
Till exempel, du är pinsam, du är dålig och nu gjorde du så där igen och lala. Mm. Nu när jag hör den där rösten så lyssnar jag inte på orden. Utan jag säger, aha, symptom.
Mm.
För det har jag lärt mig.
Ja.
Men jag tror att det är viktigt att veta också att om man känner då att man har listan och det ändå inte funkar. Man måste verkligen våga titta på sig själv. Om man till exempel fortsätter jobba på ett jobb där man inte mår bra, då kommer du fortsätta må dåligt.
Mm.
Och det handlar inte om att du är högkänslig. Egentligen, det handlar bara om att du kanske har lite svårare att stänga av saker som är dåligt för dig.
Mm.
Och det ska du vara jäkligt glad för. För det är det som gör också att använder du då den här, då kan du ha, jag tror att vi högkänsliga har en potential till att må väldigt bra.
Mm.
För att andra människor kan kanske längre trycka undan saker och må okej.
Mm.
Och sen blir det bara bam! Mm. Och det kan vara jättesvårt att ta sig upp för att man har aldrig haft en vana att hantera psykiska utmaningar.
Mm.
Högkänsliga personer, det vet jag att Elaine Aron har skrivit om också, vi är ofta vana att tvingas brottas med vårt psyke. Så med åren blir vi ofta, mår vi också bättre och bättre för vi blir duktiga på det.
Mm.
Du sa också, vi kom fram till att vi är lika gamla om jag får säga det.
Ja,
och jag känner att speciellt mitt liv efter 40 har varit ett stort lyft.
Mm.
Det var några år där man hade velat snabbspola i 20-årsåldern om du frågar mig.
Ja, jo. Jag kan hålla med om det. Jag tycker också att det blir bara bättre.
Mm.
Mm. Och det är ju härligt. Det är ju ett bevis på det du säger egentligen.
Ja, och det är lite grann förmågan att lära sig av misstag.
Mm.
Och lära sig vad vi har att utgå ifrån.
Mm.
Och det är därför också jag tycker det är så viktigt att vi fortsätter sprida den här kunskapen till alla.
Mm.
Så länge vi tror att vi alla är likadana och gör likadant och mår lika bra, då kommer vi må dåligt.
Mm.
Får jag ge ett praktiskt exempel till?
Ja.
Ja, från mitt tidigare liv då till exempel. Jag jobbar ju då som sångare och jobbade ett tag på Finlands båt.
Mm.
Verkligen inte ultimat för en högkänslig kan jag säga. Men
nej,
väldigt...
det kan jag förstå. Jag kommer själv från Åland så jag har åkt de här färjorna fram och tillbaka och då sätter man sig i ett hörn med en bok.
Ja, nu är ju jag då extrovert och jag är dessutom för er som känner till begreppet en... High sensation seeker.
Mm.
Och när jag hittade det begreppet då föll alla bitar på plats.
Mm.
Så jag kan ju tycka det är jättekul att festa i 3 timmar.
Mm.
Eller något sånt där.
Mm.
En dag i veckan. Ja. Eller någonting. Liksom. Men i alla fall, på den här båten så var det ju massa som jobbade. Jätteduktiga artister, skittrevliga människor. Men varje kväll då så festade man ju liksom efter man har jobbat. Och jobbade gjorde man klockan 12 på natten. Mm. Då skulle man vara i sitt esse och woho! Oj, och varje kväll. Mm. Så jag gick ju och la mig. Och det här var innan jag hade hittat högkänslighetsbegreppet. Men, men jag hade en viss insikt om att jag blev lättare utmattad. Mm. Så jag gick och la mig varje kväll och sov 4 timmar innan föreställning. Och de skrattade åt mig.
Ja.
Men det är bara en sån sak, det skulle jag aldrig gjort innan. Mm. Då hade jag, om jag hade varit yngre, ännu yngre än jag var när jag jobbade då.
Mm.
Då hade jag festat på med alla andra. Jag hade blivit hes, förlorat rösten. Jag är hes idag också, det hör ni. Och sen hade jag gråtit, blivit förtvivlad, känt mig otillräcklig. Mm. Kanske blivit sjukskriven, inte fattat alls. Och varför alla andra funkar ju här för. Mm. Och jag hade inte alls satt ihop det med att jag... Jag hade tänkt så här, alla andra gör ju så här, så jag gör ju inget konstigt.
Mm. Gud vad roligt egentligen. Jag tänker tillbaka nu, för jag jobbar ju på en sån här färja när jag studerar.
Mm.
Så jobbar jag i serveringen, i restaurangen. Och då var det ju också så att...
Samma folk, alla festar ihop när man jobbar
precis.
Där.
då skulle man liksom umgås och jag orkar inte det.
Nej, jag vet precis.
Ja, men jag hade ju liksom serverat och varit social med passagerarna. Och sen så skulle man gå igång på nästa pass då, med nästa gäng. Och jag fick sätta det, så jag gick och la mig. Och det roliga är ju att jag förstod ju inte det då, men jag förstår ju det idag, att jag behövde ju återhämtningen. Och grejen är, hade jag förstått det, då hade jag ju kunnat berätta det för mina kollegor där.
Ja.
Men de trodde ju att jag inte ville.
Nej.
De trodde ju att jag var lite högfärdig. Tror jag själv.
Ja, det är inte ens säkert.
Det behöver inte vara sant.
Nej.
Nej. Men då har man ju liksom, då känner man ju ändå av liksom någon form av stämning av att okej, hon vill inte vara med oss.
Ja.
Så. Och det här kan man ju, det kan man ju spinna loss på hur långt som helst.
Men även om man berättar om det, jag tror inte alltid, jag tror att det blir lättare att på det sättet information sprids om att vi är olika, orkar olika.
Mm.
Men jag upplevde, jag jobbade en sommar också, en jätterolig arbetsplats, Astrid Lindgrens värld som skådespelare.
Mm.
Och där det är otroligt stark samvaro efter jobbet.
Mm.
Och inte så mycket så här festande som på andra ställen, men man gör mycket och folk sitter och pratar. Och det, även om det är roligt, jag orkar inte det heller.
Mm.
Så att många bodde ihop i klummar, men jag valde att bo med en tjej som, det funkade jättebra med henne. Mm. Men liksom... Och jag känner nog fortfarande ändå att man var lite konstig för att man gjorde så.
Mm.
Och jag kan inte riktigt komma ifrån den känslan. Och sen kanske, men man måste nog också kanske äga det. Om vi nu ska säga det här, prata om det här med att ni vet att man känner sig konstig.
Mm.
Jag jobbade en gång med en kille som, ja, vi var verkligen inte bara sams, om vi ska säga så. Men han sa till mig en sak som också blev upphovet till den här föreställningen. Han sa, men Sara, du är ett original. Äg det. När du börjar äga det.
Mm.
Då kommer folk följa och lyssna. Mm. Och jag tror återigen. Vi måste blomstra i den vi är.
Mm.
Det blir bara fel när vi försöker vara något annat.
Mm.
Så äg. Äg din högkänslighet.
Ja, härligt. Sara, det var så bra. Så jag tycker att det får bli de sista orden i dagens podcast. Men jag har bara en liten fråga till.
Okay.
Som jag alltid ställer. Som är, vem tycker du att jag borde samtala med?
Oj.
Och nu jag har inte preppat dig på den här frågan.
Så nej.
Om du vill så kan du ju tänka och återkomma. Eller om du vill fundera en liten stund.
Har du pratat någonting med Nina Eklund Tegar?
Ja, det har jag.
Det har du redan gjort.
Ja, hon var först ut.
Ja, hon är så klok och bra.
Hon tipsar mig om dig.
Ja, såklart. Mm. Vi tycker om varandra. Jag måste bara tänka här. Jag kan ju faktiskt tycka att det kan vara intressant att prata med... en läkare faktiskt. Du funderar på att prata mer med Anders som såg i programmet.
Mm.
Det kan vara en idé vid något stadium.
Mm.
För jag pratar om i så fall när vården kan bli lite mer förebyggande och inte så rent diagnosinriktad.
Mm.
För just psykvården tar vi ofta hand om människor när det redan är kört nästan.
Ja.
Sen finns det ju självklart saker som vi föds med. Jag det är inte någonting jag vill skämta bort. Mm. Men hur kan vi göra så att alla de här utmattningssyndromen faktiskt kan motas i grind, mm. vare sig man är högkänslig eller ej.
Mm.
Någon läkare tycker jag hade varit intressant, ja. Och kan vara det.
Bra, tack för tipsen.
Ja.
Och tack så hemskt mycket för att du ville vara med i HSP-podden.
Ja, tack för att jag fick vara med, det är en stor ära. Tack.